With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Då var vi tillbaka. Välkomna till del 2 av veckans MMA-podden. Ifall ni vill höra vår genomgång av galan som har varit, där vi pratar om Thiago Santos, Jamal Hilje och Neil Vincent Luque med flera, så då har ni det avsnittet innan. Men nu går vi direkt vidare och hoppar fram till UFC on ESPN 41. Vi har Marlon Vera och Dominic Cruz som kommer att göra upp som huvudmatch på det kortet. På kortet, ja, det är en liten ljumnare gala skulle man väl kunna säga. Och det sa vi ju om förra galan också. Och den bjöd ju på fyrverkerier, så vi får hoppas på att det blir något liknande igen. Men vi börjar direkt med Marlon Chito Vera som har ett rekord på 19 vinster. 7 knockouter, 8 sub. Han har 7 förluster, har aldrig blivit avslutad. Kliver just nu in med 3 stycken vinster på rad. Det är Davy Grant, Frankie Edgar, Rob Font. Innan det förlorade han mot José Aldo. Innan det så blev han den som nästan besegrade Sean O'Malley. Men Sean O'Malley is still undefeated. Sen har vi då Dominic the Dominator Cruz som har 24 vinster. Tidigare mästare. Och han har 7 via knock, en via sub, har förlorat 3 matcher, en via knock, en via sub och ett domslut. Och har just nu 2 vinster på rad. Delat domslut mot Casey Kenny och en seger mot Pedro Munoz. Innan det förlorade han mot Cody Garbrandt och Henry Cejudo. Nu är det dags. Hypad inför den här matchen?
Definitivt. Alltså jag tycker bantamvikt är den divisionen som inte kan göra fel. Sätt ihop vem som helst i topp 15 och det är genast en intressant match. Så det är därför typ O'Malley mot Piotr Jan. Skum, ologisk match, men fan, ta mina pengar. Liksom. Mm. Så ja, denna divisionen är otroligt spännande och detta är en väldigt spännande match också. Det finns ett par olika aspekter som liksom, för att på ett sätt så brukar en sån här match vara frågan, okej, men hur långt kan denna talangen gå när du mäter sig mot en veteran? Men man kan nästan vända på det också, att liksom, hur långt kan Dominic Cruz gå? Kan han ta sig tillbaka till en titel? För att oftast brukar det vara så att liksom, det som står på spel är lite ojämställt, att det är liksom en fighter som vinner mycket mer än den andra. Men här tycker jag genuint det känns som att båda två har exakt lika mycket att vinna på det. Båda två gör anspråk på en titelmatch. Och båda två måste ju ta sig segrande ur detta mötet för att kunna göra det. Det kommer vara, jag tycker den är väldigt, väldigt svårtippad också. För att på ett sätt så tycker jag att Vera verkligen har visat att han utvecklar sitt game väldigt mycket. Han gör det väldigt, väldigt snyggt. Senast mot Rob Font, det där var typ ett våldsamt mästerverk. Just hans sätt att mixa upp det, att kunna stjäla tillbaka de här ronderna. Han har typ sneaky kraft också, typ sneaky power. Han är inte den som typ har värsta knockoutslag, men han typ pepprar med volym och sen så finns det ett riktigt, riktigt bra effektivt slag där i den, så där på slutet av kombinationen. Så han har väldigt många olika sätt att få jobbet gjort, väldigt bra sparkar. Han fightas bra på distans. Och det är förmodligen där han vill hålla det också. Hade jag varit Marlon Vera så hade jag förmodligen velat hålla det på sparkdistans också. För att Cruz, han har ju en av de mest svårlästa stilarna Kanske någonsin. Alltså verkligen. Hans fotarbete, huvudrörelse, allt det där är helt fantastiskt och helt unikt. Och kan visa det senast att det funkar fortfarande. Jag tycker den vinsten mot Pedro Munhoz är en av de mer imponerande vinsterna han har haft på ett bra tag. Och Munhoz väldigt, väldigt underskattad också för den delen. Han är bättre typ än hans record visar. Så jag tror att mycket av detta kommer att handla om alltså typ vem kan hitta flytet i deras striking och kanske till och med mixa upp det. Cruz har väldigt underskattad brottning. Sen samtidigt Vera är underskattad från sin rygg. Så jag kan nästan se detta vara en match där typ det svingar fram och tillbaks. En verkar ha ett övertag, den andra verkar ha ett övertag. Jag har så svårt att tippa den, men jag kommer inte lämna lyssnarna liksom besvikna, så jag kommer nog säga faktiskt att jag lutar lite åt Cruz, men jag är inte jätteövertygad i det. Och jag säger det bara för att Vera är lite för villig att ta slag. Han gör det bra. Han tar slag väldigt bra. Och han tar motgång väldigt bra. Han liksom rullar med det. Men jag tycker han hamnar i sådana motgångssituationer lite oftare än vad Cruz gör. Och Cruz är lite bättre defensivt. Och hans stil kan definitivt ge värre problem. Alltså speciellt när man har en sparktung stil. Sparkar kräver mer energi än slag. Fem ronder. Jag kan se Cruz ge värre problem. Särskilt tidigt. Jag skulle inte bli förvånad om Cruz inleder starkt och kanske till och med sänker Vera lite snabbt eller någonting sånt där. Och sen så kan jag se Vera sakta börja hitta flytet kanske i fjärde, femte ronden, men då är det lite för sent. Så ja, knapp fördel till Cruz. Jag satsar inte huset på honom för att det är så jämn match som det kan bli i denna divisionen. Men hur som helst tror det kommer vara väldigt, väldigt spännande.
Jag är också kluven till det här mötet. Jag lutar åt Vera, att han kommer att ta det. För jag sitter och tittar lite här på Cruz record. Hans senaste avslut, och då syftar jag inte på när han blev avslutad av Henry Cejudo, utan när han avslutade någon. Vi får backa till 27 september 2014. Och det var mot Takemi Sugaki. Och ska vi kolla hans avslut innan det, då får vi backa till WEC-tiden 6 mars 2010, Brian Bowles. Alltså han är ju en decision-maskin, Dominic Cruz. Hans avslut som han sitter på, de här 8 avsluten på hans 24 stycken vinster, det är tidigt i hans karriär. När han har mött en annan typ av motstånd och den stilen han har, det är en sån du vinner domslut med det. Du avslutar väldigt sällan folk, och det som jag skulle kunna se gör att Dominic Cruz vinner den här, det är om Marlon Vera vaggas in i den här jag kan ta hans smällar, och helt plötsligt så har han tagit 100 slag mer än vad han har lyckats skicka, och så är han ett frågetecken. How did I lose? Jo, för att du blev prickad 15 gånger mer i varje rond än vad du sköt själv. Och det är inte så ovanligt att se det hända. Och Cruz är verkligen den typen av motståndare. Men nu går jag väldigt mycket på den senaste prestationen ifrån Marlon Vera, där jag tycker att det var så himla bra. Jag har varit så otroligt imponerad av han. Hur han lyckades vrida upp tempot, ändra på det och verkligen få Rob Font att bara se dålig ut. Alltså det var sån nivåskillnad mellan de två. Otroligt imponerande. Hans vinst innan mot Frankie Edgar, ja, det är coolt, men Frankie Edgar är inte Frankie Edgar längre, så det är nästan, ja, jag vet inte. Men David Grant, även där, alltså det är imponerande. När du möter det här unga gardet som ändå ska vara de här tuffa fighters, så att han plöjer igenom dem. Mot José Aldo kändes det väldigt frustrerande. Han fick inte till det han ville, och det gjorde honom arg därin, och det märktes på hans stil att mot slutet också, att han var förbannad. Då vinner man inga matcher heller.
Men det är det, han är en eldig latino, ja, som har lätt att bli arg. Och varför blev han arg mot Aldo? För att Aldo bemästrade distansen och prickade honom på utsidan och liksom kom undan de här kontringarna. Jag kan se det hända mot Cruz också. Ja. Om du ska bli arg för någons liksom rörelsemönster och distans, då är det ju fan till mig Cruz som har den här nästan drunken master-aktiga stilen. Så det, alltså jag köper allting du säger, men alltså just av den anledningen, alltså jag tänker förlust mot Aldo, jag kan se det hända mot Cruz.
Ja, alltså det kan. Det är verkligen det kan. Men det där jag undrar också, hur mycket, alltså så här, Dominic Cruz har inte utvecklats senaste tiden. Han går nog tvärtom skulle jag säga. Annars hade han varit champ igen. Så han blir just nu, det är taskigt att säga kanske, men jag skulle nog säga att han blir istället lite sämre med tiden. Han är äldre också. Det är inte så konstigt. Han har varit länge i gamet och sånt. Marlon Vera, fortfarande bara 29 bast. Han fyller 30 i december. Mm. Och han har långt kvar, medan Dominic Cruz är 36 och han fyller då 37 om en månad. Det är, han är på ålderns höst om man tittar på MMA, vilket är helt galet att säga om en 36-åring är snart 37. Men det är skillnad. Alltså det är skillnad på att vara den som ska fylla 30 år och den som ska fylla 37. Det är stor skillnad. Och det är skillnad på att vara den som är 37 och har varit champ redan och varit i UFC länge kontra den som är relativt ny ändå. I Marlon Vera. Men för det där, frågan är verkligen där, hur mycket lärde sig Marlon Vera på sin José Aldo-match? Och jag tror att det svaret kommer vi få mot Cruz. Jag tror att vi kommer få det svaret mot honom. Att det är där han kommer visa, om han hamnar i ett jobbigt läge, hur reder han ut det? Ifall han är den som blir prickad, hur ser han till att inte bli det? För det är det jag tror kommer vara den stora frågan här. Hur gör Marlon Vera? Hur bygger han upp sitt pussel efter det som Dominic Cruz vill göra? Och när Dominic Cruz förstör det pusslet som Marlon Vera vill bygga, hur ser han till att sabba Dominic Cruz pussel som han försöker strukturera upp? För det kommer vara en kamp i det här. Vem får in sin grej? Och när det är en jäm, alltså det man är lite så här, fan, man är kluven. Då blir det väldigt intressant att se vem som kan lösa pusslet. För det är det kommer handla om här. Och jag tror att Marlon Vera behöver i den här matchen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Att inte bli eldigt frustrerad latino där inne, för han möter en annan latino i Dominic Cruz också, så jag tror att han måste hitta isen någonstans, han måste lägga lite is på sin heta hamburgare där eller dricka ett glas väldigt kall mjölk till sina chili peppers eller vad han nu ska göra för att stabilisera det där. Men alltså det är en sjukt spännande match, det är väldigt intressant, för att det här är ett sånt ruskigt bra test för Marlon Vera. Nu ska jag bara kolla rankingen här lite snabbt för att se. Marlon Vera är femma. Det är Dominic Cruz ligger bakom honom. Jag fick för mig att det var tvärtom, men det är det inte. Marlon Vera är rankad femma. Ja, det är för det man en rätt viktig detalj. Alltså, för det är Cruz som sitter på en möjlighet här att klättra upp.
Ja, det är det jag menar. Det är höga stakes för båda två. Ja, liksom. Det finns verkligen mycket att vinna och förlora.
Ja. Jag sticker ut hakan. Du lutar lite åt Cruz. Jag kommer nog säga att jag lutar då lite mer åt Vera ändå. Jag tror lite att jag gör det ändå när jag pratar om det, så känner jag nog ändå lite att jag tror att han reder ut det här. Jag tror att han kommer få till det. Men det tragiskaste bara varje gång man tittar på Dominic Cruz records, det är när man ser Cody Garbrandts namn, att det är en förlust. Och så tittar man vad som händer med Garbrandt efteråt. Så här, ja, det är så sjukt. Det är så galet. Men ja,
Och sen just att Garbrandt har aldrig i sitt liv sett så bra ut sen dess som han gjorde mot Cruz. Det var hans mästerverk. Det var hans Mona Lisa. Och han har aldrig ens kommit i närheten av den graden sen dess.
Men han blir typ som en så här, han blir en one hit wonder. Det är det som är så galet. Och nu menar jag bokstavligen en one hit wonder låt. Han är den här som har kämpat, du vet, gjort sina låtar, fått ingen så här riktig succé, men till slut får han den här mega hitten. Alltså nu har jag inget bra exempel heller, men typ så här Dr. Bombay, alla sjunger, eller Macarena, du vet, alla så här dansar Macarena. Det är typ Cody Garbrandt. Men vilka låtar vet man efter det? Ingen. Alltså ingen låt efter det. Och det är typ så det har sett ut för Garbrandt. Han hade en fin vinst mot Assen Sao, men okej, bro, det är alltså, ja, jag vet inte. Tragiskt, men nu är det i och för sig inte Garbrandt vi ska snacka om, och han blir ju alltid en parentes där när Dominic Cruz dyker upp. Men intressant match, det är väl egentligen så vi kan slutföra den.
Det är lite spännande oavsett. Alltså, jag tycker att det kommer nog, oavsett vem som vinner, jag tror att det kommer vara en jämn match som går till domslut. Och det kan bli en sån Sarjukian Gamrot där man bara typ kollar på ronder och bara, fast tycker inte du att den nedtagningen borde ha tippat över där i tredje ronden, att han liksom, jag kan definitivt se det hända.
Ja. Jag tycker att vi gör så här. Det här kortet, det är ju som sagt, det är väldigt ljummet och vi har ett väldigt långt avsnitt bakom oss, men vilka matcher skulle du vilja lyfta här? För jag känner som att det är typ ingen idé att sitta och gå igenom verkligen allting, utan här kanske vi får ta fram några intressanta namn som vi känner att det här är en match som jag vill se. Vilken sticker ut för dig om du bara drar en?
Ska jag dra en? Alltså, jag får hype upp min boy David Onama igen. Alltså, typ, han är sjukt aktiv. Det känns som att man snackar om honom typ varannan Fight Night-gala. Men det är ju för att han är aktiv som fan. Han tävlar mycket. Jag tycker han har gjort väldigt bra av sig i hela sin karriär, även i sin enstaka förlust. Han får ett tufft test här. Nate Landwehr, Nate the Train. Sån där typ... De har nästan blivit en klass för sig själva. Sådana här typ redneck grapplers. Killar vars åsikter känns som att de är hemma på 90-talet. Men som är extremt bra på marken. Detta blir ett tufft test för Onama. Det kommer verkligen ställa honom frågan. Liksom, hur kan du hantera distans och nedtagningsförsvar? Jag menar, jag kanske är för hypad, men jag tror Onama kommer ta detta. Detta kommer bli hans utan tvekan mest imponerande seger hittills, för att Nate Landwehr är inget skämt. Alltså han är svår att ta sig förbi liksom. Så jag gillar verkligen den matchen. Vad har du för kommentar på den, och sen också för match som sticker ut?
Ja, men den sticker ut, alltså 100%. Jag menar bara att han redan har gått två matcher i år. Han avslutade Gabriel Benitez 19 februari i första ronden, slutet på första ronden. Mötte Garrett Armfield den 9 juli, alltså det är verkligen bara några veckor sedan. Vinner i rond 2 och kliver redan in igen. Alltså om han lyckas göra mot Nate Landwehr det han har gjort mot sina andra två, vi sitter nog och pratar om honom i september, senast oktober igen, och säger, shit, he's back, David Onama, nu är han här igen, minns vad han gjorde mot Nate Landwehr, han gör sin tredje match för året, blir han den nya Kevin Holland som kommer gå så här 4-5 matcher på första året. Det är så galet egentligen på något sätt när man tittar på hur det gick för Khamzat. Nu förstår jag, Khamzat är mycket högre upp i ranking idag, det är en helt annan femma, men fightades så frekvent i början till att bli den här fighten som vi får vänta väldigt mycket på nu innan vi får se honom igen. För vi så har han en fight väldigt snart och det ska bli jättekul. Men sen har vi de här som är där utanför rankingen som bara bokar in mig på allting, jag kör bara. Och det är superkul att se att vi får den typen av fighter som verkligen bara tackar ja till allting och kliver in och kör. Så ja, jag är hype för David Onama också. 100%.
Ja, härligt, härligt. Har du någon annan match att ta fram?
Jo, men det har jag. Jag kommer hoppa ner lite nu. Men det är Gabriel Benitez som Onama då förvisso vann över tidigare i år. Han möter Charles Ontiveros. Och Gabriel Benitez, jag har sagt det förr, men jag kan säga det igen. Ibland så är det så här, wow, nu händer det grejer och sen åker han på förluster och blir jättegärna avslutad. Men jag vet inte, jag fascineras av honom på något sätt, för det är en kille som är så sjukt ojämn. Han kan vara verkligen sjukt bra. Där bara det är så här, fotarbetet, hans sätt att hantera sin motståndare, distansen, striking, allt är bara så här wow. Shit, vad han är duktig. Nu händer det. Men så är det som att nästa gång han går in så är det som att allt det som vi såg i matchen innan är bara bortblåst. Jag får inte ihop det, vad det är som gör Gabriel Benitez så ojämn. Det kan vara så enkelt att han ser bra ut mot fighters som då uppenbarligen bara är dåliga. Att det kanske är det, att jag blir förblindad av det. Att när han väl möter dåliga fighters så ser det väldigt bra ut. Eller så är det att han titt som tätt istället bara möter folk som är mycket bättre än honom. Och att han är egentligen mycket bättre än vad vi får se, men att han alltid får tuffa tester. Som Sadiq Yusuf, eller Omar Morales, eller David Onama, eller Billy Quarantillo. Alltså, det kan vara att de han har mött är så här helt legit, kanske till och med framtida titelutmanare. Vem vet alltså? Jag vet inte vad det är med Gabriel Benitez, men det är någonting som gör att jag fascineras av sättet han är ojämn på. För det är inte som att han går från bra till dålig, utan jag tycker att han går från briljant till vad hände? Och jag får inte ihop vad det beror på. Jag får verkligen inte ihop det. Så den
alltså,
ser jag fram
emot. Bra poäng.
Vad sa du?
Alltså, det är en bra poäng för att han har...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jätte bra vinster. Jag skulle säga att hans två bästa vinster är Clay Collard och Jason Knight. Men ja, sen så har han de här... Alltså, han ska ta Omar Morales, tycker jag. Det är en match han ska vinna. Så ja, det finns definitivt... Ja, man undrar vilken Benitez dyker upp och det kan såklart alltid vara spännande. Jag tycker en match att lyfta...
Jag vill bara lyfta en grej till här lite snabbt innan vi går vidare. Båda två kliver in med två förluster i ryggen. Det är viktigt här. Så jag tror att det här är vinna och stanna eller förlora och försvinna. Det är vinna eller försvinna menar jag. Och det jag tror är det som står på spel här. Så hans motståndare debuterade mot Kevin Holland, blev submission slammad i första ronden, förlorade sen mot Steve Garcia i rond 2. Och nu möter han Benitez. Så det här är verkligen det känns som att UFC har gjort en så här. Vill du stanna, vinn. Annars så kommer vi att kutta dig. Så jag tror att det här kan vara kanske sista gången vi ser Benitez ifall han förlorar. I alla fall i UFC.
Vad fan, han Ontiveros gjorde sin debut i mellanvikt och sen hans nästa match har varit i lättvikt. Snacka om att det där är ingen nordisk debut om du hoppar upp två viktklasser. Så ja, definitivt. Jag tycker i flygvikt, en viktklass som jag gav beröm förra avsnittet, O'Day Osborne mot Tyson Nam. Två killar som jag tror är rankade båda två, åtminstone. Okej, när Tyson Nam inte är rankad längre då. Okej, men då är detta typ sådär två fighters som är typ precis utanför rankningen. O'Day Osborne har varit lite ojämn kanske, inte visat sitt fulla potential. Jag tycker båda de här fightsarna, de påminner lite grann om varandra, att typ glimtar av briljans men sen så också lite tuffa prestationer, liksom att O'Day Osborne förlorar typ mot Brian Kelleher som är typ en av de mest ojämna fightersarna i lägre divisionerna, kommer nu från två raka vinster och möter Tyson Nam som kommer från en split förlust mot Matt Schnell, en förlust som har åldrats väldigt bra, hade två avslut innan dess via TKO. Jag tror fansen blir största vinnarna här. Jag tror att det kan bli ett fartfyllt krig.
Nej, den där är spännande. Jag har en till match här som jag är nyfiken också på. Och det är Cynthia Calvillo mot Nina Nunes. Calvillo stört mycket hype runt henne när hon debuterade i UFC. Jättemycket, många pratade om title contender och det gick väl rätt bra från start liksom. Räddade upp x antal vinster, torskade en match, men Radde upp två vinster till, fick en oavgjord, radde upp en, eller fick en vinst. Men nu har hon tre förluster i ryggen, varav hon har blivit avslutad via slag två gånger på rad här. Frågan är om Nina Nunes kan avsluta henne igen. Eller inte igen, utan om hon kan få henne att förlora den här gången också. För även Nina Nunes har två stycken förluster i ryggen. Det är Tatiana Suarez, det är Mackenzie Dern. Så jag tror även här att det här är en så här... Ja, men vinn eller försvinn. Jag tror att det är det för båda två. Båda två har nog lite för många förluster ifall man inte jämför med Sam Alvin. Jag tror att det känns lite som att den här galan är nästan uppbyggd lite på det sättet att ni måste bevisa att ni hör hemma här nu. Och Cynthia Calvillo har ju... Alltså det måste ju vara sån uppförsbacke för henne, kan jag tänka mig, med tanke på hur mycket hon har torskat senaste tiden. Så... Det gör för mig i alla fall att matchen blir... Det blir intressant att se.
Oh ja, verkligen. Alltså, det blir lite vårstädningstema på detta matchkortet. Att liksom, ja, vinna eller försvinna. Calvillo, alltså, finns det någon typ kvinnlig fighter som har haft mer hype som har dött snabbare än Calvillo? Alltså, hon alla snackade om när hon först kom in i UFC. Typ, åh, hon är en kvinnlig Diaz, bla bla bla. Men... Nej, hon har ju verkligen inte levt upp till de förväntningarna. Och jag menar, egentligen förlusterna är väl för det mesta mot ganska bra motstånd. Men när hon hypade så pass mycket så... ja, det, fan, jag vet inte vem jag tycker vinner denna. Egentligen känns, trots att hon kommer från förluster, så känns det som att Nunes har mera hype, kanske bara på grund av att hennes fru kom tillbaka och såg så jävla bra ut. Ja, och sen förlustarna liksom submission mot Mackenzie Dern och sen domslut mot Tatiana Suarez. Vad fan är Tatiana Suarez? Hon är en intressant fighter att se, men hon är skadad hela tiden. Ja, den är lite intressant också. Jag skulle vilja ge lite shine till Azamat Mursakanov, för att jag nämnde ju liksom lite grann att lätt tungvikt är så öppen. Det finns potential för att typ bli rankad med en bra vinst. Och Mursakanov, obesegrad lätt tungviktare, många knockouter i första ronden. Han hade en jättebra vinst mot Matteus Scheffel, som är en ganska underskattad bra fighter som är i PFL just nu. Blev knockad i första ronden av Mursakanov. Sen så Mursakanovs första vinst i UFC, knockout via flygande knä mot Tafan Chukwi. Så han möter lite av en grindvakt i Devin Clark. Devin Clark, jag skulle säga han är en ganska så mycket av en grindvakt för den divisionen. Jag tror att detta kan vara Mursakanov sådär typ coming out party. Jag tror detta kan bli när han hamnar på mångas radar.
Ja, den är intressant. Det är 11-0 för Mursakanov. Som de mötte Devin Clark, som fick två förluster men sen räddade ut det mot William Knight här senast och slog ut honom i tredje ronden med brutala armbågar och slag. Så definitivt en rolig match. Vi har två debutanter här som jag vill slänga lite ljus på också. Och det är brasilianskan Yasmin Lucindo, som har 13 vinster, 8 och 2 sub, 4 förluster, en via knock och 2 sub, kliver in med många vinster på rad helt enkelt. Och hon möter då 23-åriga från Mexiko, Yasmin Jauregio tror hon heter. Hon har 8 vinster, 6 knock, 2 domslut, och verkar som att hon är mästarinna i UVC. Sen vad det är för organisation vet jag inte. Ja, UVC Mexico, den vann hon 20. Sen har hon fightats på Combate Global och har just nu 2 stycken vinster på rad som är TKO-er i första ronden. Och det är alltid kul när det kommer in just också unga personer till UFC som nu är då... Oj! Yasmina var till och med 3 år yngre. Hon är bara 20. Oh, jävlar vad hon har gått matcher om. Hon har 13 vinster och 4 förluster. Shit. Debuterade som proffs 2017. Då har hon ju varit högst aktiv, men då har hon fightat proffsmatcher som 15-åring. Det kan ju inte stämma. Eller kanske det kan om det är Brasilien.
Jag tänkte just det är Brasilien vi snackar om. Det kan väl visst stämma.
Ja.
Det är spännande. Synd bara att om Yasmin vinner så kan hon inte ens fira sin vinst med en drink i Las Vegas, för att hon är inte gammal nog för det.
Nej. Ja, men så,
ja, men det är definitivt intressant. Gissa vem jag hejar på, liksom. Wow, är det Brasilien, mexikanskan och från Tijuana, eller ja, är det hon som har slagit sen 15-årsåldern? Ja, men absolut kul. Stråvikt också, alltså glamour-divisionen av alla damdivisioner i UFC, liksom. Ja. Det där det händer väldigt mycket. Lite svårare att bli sedd på grund av det, men alltså det är ju definitivt divisionen där det är mest som händer. Och fan, ska den divisionen bli ännu mer spännande med två unga talanger? Det är ju bara kul.
Du, nu vill jag bara ha en vinnare här. Lupita Godinez eller Angela Hill? Vem tar det?
Vet du vad? Jag har tittat på den matchen lite innan också, för att jag tycker det är stilmässigt en väldigt rolig match. Jag tycker Hill är så mycket bättre än vad hennes matchfacit visar. Mm. Hur många av hennes förluster är inte så där kontroversiella split decisions där det finns starka argument för att hon borde ha vunnit? Alltså jag har ju alltid en förkärlek för mexikanska fighters, men jag lutar faktiskt lite grann mot Hill i denna. Jag tror att det är liksom nu eller aldrig, och jag tror att, alltså hon, bara kolla på hennes erfarenhet, vilka hon har mött liksom, och vilka hon har gjort riktigt bra mot också. Mm. Liksom, jag tycker hon vann mot Claudia Gadelha. Jag tycker hon vann mot Michelle Waterson. Hon är så mycket bättre än vad hennes typ 13-11 record visar. Så jag tror faktiskt att hennes erfarenhet mot toppmotstånd blir lite för mycket mot Godinez.
Mm. Har du någon sista match eller är vi nöjda?
Fan, jag vill lyfta en debutant från CFFC, Damon Blackshear. Ett fan coolt jävla namn. Han heter Damon The Monster Blackshear. Jag vet att John Morgan, min gode vän från mixmartialarts.com, som är kommentator för CFFC, har verkligen hypat upp Blackshear som någon värd att hålla ögonen på. Möter Yousef Zalal, som en fighter som hade mycket hype och typ såg ut av mycket potential, men kanske inte riktigt har levt upp till det. Vilket betyder, ej, vi har en möjlighet för Grand Theft Hype. Mm. Detta kan vara Damans chans att komma in och verkligen, ja, alltså ett, slå ut Zalal som är på en 3-match och lång förlustsvit, och sen också ta lite av den hypen. Så den är jag lite intresserad av.
Ja. Ja, men kul. Sen har vi ju några som skulle ha gått förra veckan som nu får gå den här veckan då. Så det är 13 matcher totalt på kortet. Där har ni det. Det var allt för den här gången. Jag vill börja bara med att tacka alla som var med på liven på YouTube. Jätteroligt. Det var riktigt skön stämning. Det var många som kom in och deltog, vilket är jätteroligt. Jag fick en önskan av en av mina patrons, Fredrik, att även börja spela in livesen och släppa dem som podd. Och jag skulle göra det och kom på det 50 minuter in i podden att jag hade inte tryckt på rec på min roadcaster. Så det var lite oflax, men jag kommer börja göra det från och med nu, så att ni kommer även kunna höra dem som podd också då. Men jag skulle fortfarande uppskatta om ni ändå gick in och la en sub på kanalen, för det betyder jättemycket. Jag krigar verkligen för att få den där kanalen monetiserad. Timmarna är på väg upp, men jag behöver prenumeranterna. Så om ni känner så här, jag vägrar verkligen på att stötta podden på Patreon, jag kommer aldrig göra det. Bjud på en sub. Det är ett litet klick för dig, men det betyder verkligen sjukt mycket för mig. Och det är verkligen det billigaste sättet som du kan stötta podden på. Det är ett litet klick bara, så jag skulle uppskatta jättemycket om ni gjorde det. Och självklart, ni får alltid vara med när det är lives, komma in med era frågor, och så skapar vi en skön diskussion där också. Jag vill även passa på att tacka också alla Patreons, tack så jättemycket. Ni är några nya som har kommit in, högst uppskattat. Och det är roligt att fler och fler dyker upp på MMA-poddens Discord. Men den är Patreon-exklusiv, så då blir man Patreon. Nu, Martinez, var hittar man alla dina grejer?
Så mina grejer hittar ni om ni vill se mer av mig och Diego som myser på morgonen, så kan ni följa mitt privata konto på @vmseb. Alla MMA-grejer, vi har ett par nya intervjuer som kommer gå upp nu i veckan med fighters som ska fightas på FCR13. Och det följer ni på mitt jobbkonto @vendelmartinez. Min podcast Vad är dealen, som är i full sving igen. Vi hade ett avsnitt med två skådespelare för nya SVT-serien Bror. Och vi har ett par profiler på G också denna veckan i nya avsnitt som vi ska spela in. Det kan ni följa på Vad är dealen. Och sen såklart så kan ni följa alla de senaste nyheterna, speciellt kring svensk kampsport, på Maximum Sports.
Ja, men grymt. Där har ni allting. Mig hittar ni på @pauledvajo. Ni hittar Öppet sinne i vanlig ordning där Öppet sinne finns. Jag har inte släppt något avsnitt än, men det kommer väldigt mycket. Och även Öppet sinnes YouTube-kanal har väldigt mycket på gång. Så kom ihåg att prenumerera på den också ifall ni uppskattar min andra podd. Med det sagt så får jag önska er bara en fantastisk vecka. Så hörs vi nästa gång. Hej då! Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.